Lukas berättar en text om två män som gick till Emmaus ifrån Jerusalem. De sörjde den döde Jesus och de visste inte riktigt vad de skulle ta sig till. Så kommer en man och gör följe med dem. Och det visar sig senare vara Jesus, fast de ser det inte ännu. Och han frågar varför de är så ledsna och de svarar att du är väl den enda som inte har hört vad som har hänt. Och så står det så här, han sa till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Och den predikan spelade de inte in. Det tycker jag är snopet. Jag skulle gärna vilja ha en kopia. Lite senare på kvällen så uppenbarar han sig i Jerusalem. Det står så här. Det är Lukas 24:44. Och han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas med skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ja, det är ju så att det ska alltså stå överallt i Gamla testamentet om Jesu död och uppståndelse. Och det har vi ju svårt att se många gånger. Men det är ju alltid spännande att ge sig ut på spaning. Därför att det här är på ett sätt skrivet som en kodad skrift. Det är synligt och det är ändå inte synligt. Paulus skriver så här att vishet förkunnar vi bland de fullkomliga. Det första Korinthierbrevet 2:6. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen. Eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt till att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Denna världen är ju ett rike, en verklighet som styrs med makt. Och makten bygger på fördömelse, förmågan att beröva andra människor något av deras liv eller hela livet. Man kan ta något ifrån andra. Guds rike är spegelbilden. Den styrs inte med makt utan med nåd. Och det handlar inte om att ta ifrån andra utan det handlar om att ge till andra. Och Guds hemliga vishet, den som inte världens härskare förstår, det är att det skulle kunna gå att regera ett rike med nåd istället för med makt. Med välvilja istället för hotelser. Och Jesus segrar genom att ge sitt liv. Genom att ge precis allt som var hans. Och man kan tycka det att ja, det var väl en förlust så god som någon. Men budskapet om denna gåva hörs än idag över hela vår jord. Och vi ska ta och titta på ett exempel på denna kodade skrift om Jesu död och uppståndelse. Den 23:e psalmen i Psaltaren. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. I regel läser vi den här psalmen och tänker på oss själva. Och det är naturligtvis inte fel. Men den som vandrar genom dödsskuggans dal för att få sitt huvud smort med olja. Messias betyder ju den smord. Och som vars bägare flödar över så att det blir nåd utöver nåd till alla som vill vara med. Jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. I den gamla översättningen stod det: jag ska åter få bo i Herrens hus. Och det intressanta är att verbet här betyder både att bo och att vända tillbaka. Jag har en engelsk bibelöversättning hemma med väldigt mycket kommentarer. Och där skriver översättarna så här att egentligen skulle det ju stå att jag ska åter få bo. Men det blir ju inte klokt. Det blir obegripligt, säger översättarna, för de tänker bara på sig själva. Det är en psalm om Jesus. I Bibel 2000 står det: inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Det är lite grann beroende på hur man sätter vokalerna i den hebreiska texten. Därför att hebreiska skrivs ju bara med konsonanter, så att båda tolkningarna är möjliga. Men ordet dödsskugga finns på många andra ställen i Bibeln, inte minst i Jobs bok. Vi ska slå upp en annan psalm, den 113:e psalmen. Den ingår i det judiska påskfirandet, där man reciterar psalm 113 till 118. Och det är alltså en av de psalmer som Jesus och lärjungarna läser eller sjunger innan de går ut till Getsemane. Men den är fullt läsbar på påskdagen. Halleluja, prisa ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn. Välsignat vara Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk, till himlen når hans ära. Vem är som Herren, vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser ned så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor, omgiven av barn. Halleluja. Ja, Herren vår Gud, han tronar, han sitter på en hög tron någonstans långt uppe. Och så har han en väldigt stark kikare, så han tittar ner på oss. Han ser ner så djupt. Och vem är som han i himlen och på jorden? Det är bara det att det här är, tror jag, också kodad skrift. Därför att det här uttrycket han som ser ner så djupt kan också översättas på ett helt annat sätt. Här finner vi verbet chapell som i regel betyder att kastas ner. Det är ett verb som används till exempel när man fäller träd. Så vräker man omkull dem. Och då kanske vi kan översätta den här meningen så här. Vem är som Herren, vår Gud? Han som tronar så högt. Han som sänker sig ner så djupt. Inte för att se hur vi har det, utan för att förse oss med det vi behöver. För så kan man också översätta. Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, han som sänker sig ner så djupt för att förse det behövande i himlen och på jorden. Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor, omgiven av barn. Och det här blir ju som en parallell till den här så kallade Kristushymnen som vi ibland läser i Filipperbrevets andra kapitel, femte vers. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Redan detta att Jesus fanns till innan han föddes som människa, och att han redan det, att han lät sig födas som människa, var ett oerhört offer. Sedan blir han också som människa lydig in till döden. Och det är ju någonting att lägga märke till, därför att för oss är det ofta så att vår offervilja, vår vilja att komma andra till mötes, har ett hit men inte längre. Detta och detta kan jag tänka mig, men inte mer. Och det är ju ofta så att vi ger av vårt överflöd. Och jag säger inte annat än att givandets konst är svår i en tagande värld. Man ska veta när det är dags att ge allt, om det skulle så behövas. Jesus talar själv om sin stund. Min stund är kommen, säger han, när det är dags för honom att låta sig tas till fånga. Men dessförinnan rymde han ifrån folk som försökte ta honom. Och så får naturligtvis vi också göra. Men det är ändå en intressant fråga. Finns det ett hit men inte längre? Har vi dött med Herren för att uppstå med honom? Eller har vi inte? Om vi ska leta reda på riktiga påsksalmer i Psaltaren, så ska vi titta på 90-talet. Därför att från psalm 94 till 100, där är det jubel och lovsång. Och där kan man känna igen mycket av påskens glädje. Jag ska läsa två av de psalmerna, 96 och 98. Sjung för Herren en ny sång. Sjung för Herren hela jorden. Sjung för Herren, lova hans namn. Kungör hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren i folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära, bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud, bäva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himlen vara glad och fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Så underbart, Herren ska döma jorden. Det är ju ofta någonting som vi hukar ihop inför och tänker att oj, så hemskt. Men här är det glädje. Här är det, står glädjen högt i tak. Och här uppmanas vi att kungöra hans frälsning och att förkunna hans ära bland hedna folken, alltså bland de folk som inte är judar. De folken är ju inte så ofta omnämnda annars i Gamla testamentet, men i de här psalmerna så är det en klar utåtriktning. Här finns ett budskap som ska spridas över jordens yta. Herren är konung. Han kommer för att döma jorden. 98. Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Hela jorden har sett vår Guds frälsning. Höj jubel till Herren alla länder. Brist ut i glädjerop och lovsjung. Lovsjung Herren med harpa och med lovsångsljud. Blås i trumpeter och horn, höj jubelrop inför konungen Herren. Må havet brusa och allt som fyller det, världen och det som bor i den. Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa. Sjung en ny sång, för Herren har vunnit seger. Herren har gjort sin frälsning känd. Vilken påsksalm. Tydligare kan det nästan inte bli. Men det är alltså så att en seger i denna världen består i att man har ihjäl så många andra som möjligt. En seger i Guds rike består i att man ger ut av sig själv så mycket som behövs. Och det betyder att i Guds rike kan du inte vinna en seger utan att vinna över dig själv. Självövervinnelse är villkoret för en seger i Guds rik. Men lönen är också stor. Att få se andra människor växa till, mogna, få hjälp, kunna glädja sig. Jesus uttrycker det här i en enkel regel som finns här och där i evangelierna, bland annat i Matteus 23 och 12. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Du vet, det går alltid att upphöja sig. Det har vi ju sett nu i Mellanöstern och Nordafrika. Och med vapenmakt kan man hålla människor i styr ganska länge. Men till sist blir undersåtarna så plundrade så de tycker att det spelar ingen roll om man skjuter mig eller ej. Nu får det vara bra. Och när man kommer till den punkten så bävar ju tyrannen. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vad var det hos moder Teresa som vann sån anklang bland många människor? Ja, vi vet ju inte hur hon var för de närmaste. Men hon bibehöll sin oansenlighet. Och var utgivande i sitt liv. Paulus skriver så här om konsten att vinna en seger i Guds rike. Det är Romarbrevet 8:32. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Gud har gett oss allt, men det hindrar inte att vi ändå kan råka ut både för nöd och ångest och förföljelse i detta livet. Och det är inte bara för att Gud är likgiltig eller sitter och sysslar med något annat. Utan i allt detta öppnar sig möjligheten för seger. Vi kan se det i länder där de kristna är mycket förföljda. För då brukar det stå i kristna svenska tidningar så här att trots att de blev så förföljda så är det stor väckelse. Skriv inte trots. Utan de vinner en seger över mörkrets andemakter. Och människor söker sig till Kristus. Vad är det som gör att kyrkan är så förlamad i vår del av världen och inte minst i Sverige? Vi har det för bra. Men kyrkan blir allt mer marginaliserad i vårt land. Anfallen blir starkare och starkare och spottloskorna blir större och större. Och det kan mycket väl hända att vi så småningom också ställs inför förföljelse. Någon står vid ingångsdörren och räknar oss när vi går in. För att hindra våra barn att få universitetsutbildning eller för att på annat sätt trakassera oss. I Kina är ju kyrkan fortfarande förföljd, trots att de tillverkar Volvobilar, vilket vi ju annars tror är höjden av kultur. Och jag läste ett vittnesbörd av en kinesisk kristen. Han citerar ett stycke ur första Petrusbrevet. Jag läser i 4:e kapitlet, verserna 1 och 2. Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Och han skriver så här, den här kinesen, att när man är som värst förföljd så får man gripa till sina tyngsta vapen. Vad är vårt tyngsta vapen? Jo, det är att vi accepterar att lida till kroppen. Och i den acceptansen ligger också ett Guds beskydd och en Guds glädje som vi som välmående materialister har svårt att föreställa oss. Men vi kan beväpna oss med samma sinne. Kristus har lidit till kroppen. Och den som gör det har slutat synda, skriver Petrus. Det låter väl konstigt? Ja, i den meningen att det inte finns något hit men inte längre. Utan det är på något sätt så att Gud får bestämma hela vägen ut. Och då får vi olika möjligheter att vinna seger. Seger i hans andes kraft, men seger också i den självövervinnelse som Jesus vann i Getsemane. Herre, vi ber att du låter den grundläggande visheten om rättfärdighet få uppenbaras i våra hjärtan. Hjälp oss att se din grundregel att den som upphöjer sig ska förödmjukas, medan den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ge oss del, Herre, av den ödmjukhet som är äkta och inte något hyckleri eller något falskt spel. Ge oss möjligheten att vinna segrar för ditt rike och för människors glädje, tjänst, hjälp i nöden. Vi tackar dig, Herre, för att du har gått före. Att vi får se att det finns en fortsättning. Att vi inte behöver bita oss fast i det här livet som det enda tänkbara. Utan att det här bara är en kort inledande parentes till det verkliga livet. Hjälp oss att under den här tiden få upptäcka det verkliga livets villkor, skönhet och glädje. Amen.